Någonting är på gång med ljuden i våra liv. I ett trafikerat område har en flock fåglar plockat bort ett pip för att höras bättre. Valar simmar vilse på väg till sina barndomsvatten eftersom oljeborrtorn skapar övertoner som valarna inte känner till. Råbocken har bytt melodi för att imponera på honan som annars inte hör bockens melodi genom bruset. Och några av oss drabbas av tinnitus redan innan vi föds. En annan sida av ljudets utbredning är en nyvunnen medvetenhet om vilken stor palett som ligger framför oss. Redo att bli konst och design. Ljudet är ett gigantiskt område som sträcker sig över det mesta från det lilla kvalitetsklicket i barnmatsburken till hur hela städer låter. Ämnet är alltså starkt överskridande och handlar om ljuden som kommunikation och ljud som händelse. Ljud som miljö men också inre biologiska fenomen. Ljud som musik och buller. Och ljud som naturfenomen. Just därför är ljud också besvärligt, ungefär som ljus. Det är påtagligt och undflyende på samma gång. Tystnad och mörker är varsitt drömtillstånd. Egentligen långt utanför människans fysiska förmåga. Vi kan bara förhålla oss känslomässigt till det. Hela tillvaron består av små och stora rum från buller och hela skalan till musik. Ibland befinner vi oss mitt emellan och är inte riktigt medvetna om det är ljud eller musik. Eller om ljudet kom från utsidan eller insidan av vår egen kropp. Mitt i livet, på väg mot döden, är vi beredda att betala för tystnad och mörker i form av eremitkojor och lyxiga retreats. Och rädslan gör att vi flyr från ljudlandskapet in mot oss själva med hjälp av ännu mera ljud. Musik. På en existentiell nivå kan det formuleras så här. Jag lyssnar. Alltså finns jag. Tydligen lyssnar vi på olika sätt till olika saker. Och det finns mycket som tyder på att inte bara individer utan också hela samhällen och kulturer lyssnar på olika sätt. Hur gör vi för att höra bort saker som vi inte vill höra? Är ljudet bara problem eller kan det betraktas som resurs? Är ljud uttryck för makt? Hur viktiga är ljuden för helhetsupplevelsen av en plats, en kultur, en tidsålder? Behövs det kanske ljudfria zoner? Akustikskyddade ljudreservat? Museum för utrotningshotade ljud? I 5 avsnitt berättar programserien Ljudo om ljuden i våra liv. Vi träffar stadsplanerare, konstnärer, landskapsarkitekter, vibrationstekniker, musiker, audiologer, präster, författare, designers, etnologer, ornitologer och forskare. Där är del 1 om stadsljud. Där vi bland annat möter etnologen Elin Fransén och musikern Håkan Lidbo som tillsammans har producerat utställningen Oljud Stockholm. Vi träffar också audiologen och tinnitus-specialisten Elisabeth Sjöberg som tar hand om våra stenöron och glasöron. Själv heter jag Mikael Strömberg. Fast egentligen startar allting med en smäll. Ljudens ljud, the Big Bang!
Jag heter Elin Fransén och jag är etnolog. Och har intresserat mig för vardagsljuden och hur vi upplever ljuden runt omkring oss sedan några år tillbaka.
Jag heter Håkan Lidbo och är musikproducent som intresserar mig för musikens yttre gränser på något sätt. Och där har mitt intresse för ljud väckts.
Jag heter Elisabeth Sjöberg och är legitimerad audionom och klinikchef på Bra Hörsel. Bra Hörsel är Starkis egen privatklinik där vi provar hörapparater.
Väldigt mycket ljud och mycket intryck.
Man hör inte vad man försöker prata om. Det låter ju väldigt som en skrikig industrimaskin.
Just det, skramlet.
Klirra med paten när du ställer ner dem.
Folk som sitter och pratar väldigt högt.
Klinkar en massa. Liksom.
Det kan vara jobbigt.
Om det är det här alltså surret som är.
Häromdagen så var jag ute och gick med min katt i koppel. Det brukar vi göra då och då. Då insåg jag att jag lyssnade liksom genom kattens öron. Och då blev det också ytterligare så här, ännu mer medveten lyssning, för att jag hela tiden lyssnade efter sånt som hon skulle kunna komma och reagera på. För hon blir ganska lätt rädd för olika saker som dyker upp, och jag lyssnar liksom om till exempel efter steg som kanske kom bakom en husknut så där, för då vet jag att hon kommer reagera och kanske bli rädd och vilja springa åt andra hållet, och om det kommer en barnvagn eller någon med rollator så är det jätteläskigt. Så jag började liksom, då spetsade jag också öronen på ett annat sätt och lyssnade ännu mer kanske på de där ljuden. Och jag tror att det var just ljuden allra närmast mig. Så jag började liksom att lyssna så. Vad är det som låter allra närmast? Och då var det ju mina egna steg såklart. De finns ju alltid med en när man är ute och går. Och sen lite längre bort så var det ju då andra som rör sig omkring. Och vid den här årstiden, nu börjar det liksom... Ja, snön har smält bort men det är lite blött fortfarande. Och då är det där blöta grus... ljudet då, det var ganska närvarande tycker jag, runt omkring på längs gatan. Och sen ännu längre då, bortom de ljuden, så var det liksom ett dånande bakom husen som jag, alltså jag kunde gissa vad det var. Men, och det var nog ett stort fartyg som ligger, det är vatten ganska nära, och på andra sidan av vattnet så ligger ofta ett stort fartyg som liksom ligger och dånar hela dagen när det ligger liksom in till den här hamnen där. Så det var nog det jag hörde också där liksom bakom, och sen all trafik då på långt håll. Så det var liksom de olika ljuden jag kunde så här identifiera under den här lilla promenaden med katten.
Porslinskramlet.
Jag kan, när de gör ett kaffe latte till exempel.
Ångpipen. Dunka mjölkkannan i bänken. Sådana där ljud.
Får någon till när man sitter på kafé och vill försöka ha det mysigt eller avslappnat, softa, sitta och snacka med kompisar och sådär, så kan jag uppleva det väldigt, väldigt irriterande. Ibland är det väldigt många som ska ha just där de måste använda just den maskinen.
Klart, varje dag det kanske blir lite mycket, men någon gång då, det stör mig inte.
Alltså, jag tycker inte det är jobbigt. Ett kallt rum så blir det mycket hårdare ljud.
Det kändes som en väldigt stor utmaning att göra någonting av just det ljudet. Jag har ju gjort lite såna här grejer förr. Försökt bygga upp låtar av ljud som inte förknippas med musikljud. Det roliga är, känner jag, att man ska bara använda detta ljud. Inga andra ljud. Bara det ljudet man får. Jag brukar alltid göra en takt med vanliga trumljud först. Sen så bara plockar jag ut ljud från det här inspelade ljudet och ersätter trummorna med de här ljuden.
Det var coolt.
Skickligt gjort tycker jag.
Ja.
Det var ju intressant.
Men både takt och melodi.
Det var väldigt intressanta ljud. Det var inte så störande tycker jag. Men jag har ju andra sidan jobbat på restaurang väldigt länge, så jag kopplar ju bort väldigt mycket ljud. Så jag hör det faktiskt inte om jag inte vill.
Man tänker på det på ett annat sätt på så sätt. Innan var det bara att det var något störigt ljud i bakgrunden.
Är det här musik, Håkan?
Ja, jag tycker nog att om det är musik upp till den som lyssnar. Även om jag gillar stadsljud så är det väldigt ofta jag väljer att inte lyssna på det. För att jag har mina hörlurar och min musikspelare som ersätter det. Som många andra. Men jag tänkte på det när jag i slutet på förra veckan skulle åka med tåg ganska tidigt. På en fredag, en vanlig morgon, och åkte tunnelbana i Stockholm igen från Skanstull till centralstationen, och då slöt jag ögonen och bestämde mig för att jag skulle lyssna på det som om jag hade köpt en biljett till en samtidiga konsert, och lyssna på kanske någon ljuddikt av Sten Hansson eller någonting motsvarande på Fylkingen, och försökte uppleva den här resan med de här, vad blev det, fyra stationerna, de här fyra sträckorna som är olika kompositioner. Och så tidigt på morgonen är det väldigt bra att resa, för att då så reser pendlarna och man reser inte kommunalt tillsammans på samma sätt, så att det är väldigt spännande tycker jag, ljudet av en tunnelbanevagn som är jättestor, som rymmer hundratals människor där nästan ingen säger någonting alls. Och det som sägs, det blir väldigt mycket som en textljudkomposition. Så att jag... Det är framförallt det som nu känner jag. Det finns ingen sån demografisk skillnad om man hoppar på vid Slussen eller vid Medborgarplatsen som är bara några 100 meter bort. Så att det går inte att utläsa någonting där. Men det är, spåren låter lite annorlunda. Sträckan mellan Slussen och Gamla stan över en bro till exempel, så klingar det annorlunda om tåget.
Om man väl liksom bestämmer sig för att man vill börja lyssna till ljuden som finns hela tiden, då kan man ju, då blir det verkligen någonting annat också. Det är, man upptäcker liksom vilka, att det faktiskt är ganska spännande med vad som finns runt omkring en och hur det går till när man lyssnar.
Finns all musik redan? Det är bara att lyssna.
Nej, all musik finns inte. Det finns en stor uppgift att göra jättemycket mer musik. Men,
är det inte bara att hämta ner den?
Jo, precis. Och det är som är så fint. Men det är ju människans uppgift att skapa ännu mer.
Ja, jag tror det gör vi alla hela tiden fast vi inte tänker på det. Att vi orienterar oss, vi liksom navigerar med hjälp av ljuden. Kanske mer än... andra, eller det är ett samspel såklart med det visuella och vår känsla, liksom vad vi känner också, hur vi sätter ner fötterna när vi går och allting. Men ljuden är, det är en jättestor del tror jag av hur vi liksom tar oss fram på olika platser. Och det, men det är nog, det är också något som, det går ju så automatiskt, vi har det liksom i oss från början, det här att tolka ljuden på det sättet. Så det liksom sker hela tiden.
Jag tror att ett samhälle att det är så uppbyggt med visuell hjälp, med gatskyltar, med streck på marken, med signalklara färger på grejer som man ska se. Man ska hålla i en ledstång eller en pinne på bussen så man inte trillar. Så allt är väldigt mycket ordnat med visuella intryck. Och därför tror jag att vi på något sätt har blivit lite handikappade, att vi inte använder hörseln på det sätt som vi egentligen ska använda den. Och jag tror att det är därför många människor är irriterade på ljuden. För att hade man bara lyssnat så hade man hört hur komplexa de är och intressanta de är. Då hade man liksom sett ljuden, kan man säga. Precis som om man är alldeles okunnig inför modern konst eller så, men om man blir upplyst om här, konstnären tänkte här och detta föreställer detta, så plötsligt kan man se det. Det är samma sak med om det finns som heter lyssningskunnighet motsvarande läskunnighet, så det är ju kunskap om någonting gör att det blir intressant, och kunskap om ljud gör ju att det upphör att, eller stadsljud upphör att vara buller och blir istället ganska intressant om man väljer att vara intresserad.
När man sätter sig i ett ljudisolerat rum till 99% utsläckt, vad är det som händer egentligen? För att de första gångerna man gör det så tror man ju inte det är sant att det låter så mycket i ett tyst rum.
Ja, det gör det, och det kan man bli ganska fascinerad över. Och det här diskuterar vi mycket just när man pratar om tinnitus, för det är ju så att det är en spontan aktivitet som pågår i hörselnerven. Det är elimpulser hela tiden som firas av. Och det är det man uppfattar. Sen är det också så att i inrörat finns ju mycket blodkärl och mycket muskler. Och det är ju blodgenomströmning som man hör. Och även hur muskler ligger och drar. Mm. Så det är aldrig tyst.
Tystnad är bara någon sorts romantisk myt sådär, över något litterärt tillstånd, eller?
Det är ju så. Och idag när vi har så mycket ljud runt omkring oss så... är det ju många som man saknar den här tystnaden. Det är det man vill ha. Men det spelar ingen roll om man är uppe på storfjället eller djupskogen. Det är ändå ljud runt omkring. Det man vet just när man pratar om tinnitus och ljudöverkänslighet är det här med vilka ljud ska man tillföra. Det är ju så här att har man tinnitus till exempel, då ska man ju inte ha tystnad runt omkring sig. För då framträder ju tinnitusljuden mycket mer. Och då kan man ju undra vilka ljud ska man då lyssna på. Och det som man rekommenderar det är ju framförallt då naturljud. Och det vet man att det är som balsam för själen.
Borde man inte också i skolan ha ett ämne som heter lyssning?
Ja, jag vet inte om man skulle ha ett sånt ämne, men kanske något som heter fantasi. Eller så man, det är så att den som är bra på att teckna är också bra på att se. När man börjar teckna så ser man detaljer och samband omkring sig. Om man arbetar med ljud eller musik så plötsligt så hör man grejer också. Så att jag, det tror jag skulle absolut vara en del av utbildningen. Kanske inte lyssningskunnighet, men ja, jag tycker ämnet fantasi borde införas.
Ja, jag har ju faktiskt gjort också några ljudpromenader med barn som var, de var 6-7 års åldern. För några år sedan när jag var uppe i Arvidsjaur och gjorde olika ljudprojekt. Och då fick barnen själva gå runt och spela in ljud med hörlurar. Och då låter det också väldigt häftigt när man hör i lurar medan man går runt och sträcker fram mikrofonen mot olika saker som kan låta och sådär. Och jag tyckte det var väldigt kul hur de barnen var så öppna för det här med ljud. Det var inget konstigt att de skulle gå och lyssna och spela in ljud, utan de var jätteentusiastiska där och sprang omkring och liksom framkallade ljud på alla möjliga ställen. Ruskade olika buskar och drog pinnar mot ventiler som lät och skramlade, och de spelade in toaletter som spolade, och de spelade pingis och rasslade med Lego. Och jag tyckte det var, jag tror faktiskt barn har bra förutsättningar för att lyssna sådär. Sen kanske det handlar mer om andra saker, att man inte riktigt kan koncentrera sig nog att höra. Så.
Men de kanske inte gör någon åtskillnad heller mellan musik och ljud?
Nej, och det var faktiskt också en jättekul sak där i Arvidsjaur under en av de här ljudvandringarna med barnen. Så gick en liten tjej fram där till en, det var som en stor lufttrumma som stod bakom deras fritidshem. Så gick hon fram och så lyssnade hon med mikrofonen och lurarna. Och det dånade liksom, det var bara ett enda dån egentligen. Och så säger hon, det är som musik, sa hon.
Kräver ju ganska mycket av en lyssnare att nu ska jag gå ut och lyssna på klangen på det här torget. Det blir nästan en akademiskt förhållningssätt. Det är lätt att säga, men inte så lätt att göra.
Nej, men jag tror det gör en väldigt stor skillnad. Om man ser stadens ljud som en förorening hela tiden så blir ju livet väldigt jobbigt. Men om man... jag hörde något BBC-program som handlar just om stadsljud. De intervjuade någon, om det var någon stadsplanerare eller så i Hongkong. Där man då... tills inte för så länge sedan hade flygplatsen nästan mitt inne i stan, så var det väldigt, väldigt bullrigt, men så har man byggt en ny flygplats som ligger utanför stan, så att Hongkongborna uppskattar verkligen den relativt tystare staden och har mer utvecklad lagstiftning än de flesta andra städer. Om man ska göra ett vägarbete eller bygga någonting eller så får man förutom projektera hur det kommer att se ut och hur det stör trafik eller så som man brukar göra, så måste man definiera hur kommer det låta, och visar det sig att det låter för mycket i relation till verksamheter eller det som händer i närheten i stan, så får man kanske hyra in dyrare borrmaskiner som är tystare eller sätta upp bullerplank eller någonting för att inte störa. Det är en ganska sympatisk inställning att man överhuvudtaget tänker på stadsljudet.
Mm. Ibland så hör man ju saker också, minnen av ljud när man sitter i sånt här rum. Glömmer man några ljud någonsin?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att man liksom lagrar i det här långtidsminnet. Där finns ju vår ljudbank. Jag tror också att vi är så vana idag vid att ha så mycket ljud runt omkring oss. Så att det blir en väldigt en oro hos oss när vi hamnar i de här tysta lägena. Mm. Och då plockar man fram från ljudbanken istället.
Ja, så, för det finns ett intressant förhållande mellan att höra och att lyssna, eller hur? Det är någonstans där som, inte svaret, men gåtan finns här någonstans i det här samspelet. Är det inte så?
Ja, alltså bara för att man hör betyder ju inte att man lyssnar. Det är ju någonting helt annat. Det är ju en aktiv del i ett lyssnande. Så det är ju absolut två helt olika saker.
Hörsel och lyssnande är fortfarande en gåta. Man vet inte riktigt vad det är. Alltså.
Nej, och det här med hörande, det här är ju någonting som vi konfronteras med varje dag, vi som provar hörapparater. Och det är ju det här att man kan rekommendera en hörapparat för att kompensera en hörselnedsättning. Men det finns ingen audionom i hela världen som kan säga att den här apparaten ska du ha, den här passar perfekt. Därför att vi vet ju inte hur hjärnan tolkar ljuden, och det är ju det som är det stora i hörapparatprovningen.
Tinnitus är den snabbast växande folksjukdomen, kanske man ska säga. Att idag så höga siffror som 20% av Europas befolkning. Stämmer det?
Ja, det är de siffror vi har i Sverige idag också. Mellan 15-20% så har tinnitus. Tinnitus är ju ingen sjukdom egentligen, utan det är symptom på någonting. Och det kan ju vara symptom på så väldigt många olika saker. Mm. Och det, ofta är det så att tinnitusen beror på många olika saker samtidigt. Så det är ju det första man måste göra. Man måste bena ut vad är orsaken till det. Och det är ofta det som blir stora svårigheten och gör att det kan ta ett tag att komma till rätta med tinnitusen. Ofta är det så att man upplever att någonting händer i örat och så upplever man att man får tinnitus. Nu ska man ju veta att kroppen har en fantastisk förmåga att självläka. Så råkar man ut för något sånt här, så finns det ju väldigt goda möjligheter att man blir av med det. Eller åtminstone att det lugnar ner sig. Och det som händer när man råkar ut för något sånt här, då blir man ju väldigt, man blir väldigt rädd och orolig och stressad. Och man lyssnar ju efter det väldigt, väldigt mycket. Och det gör ju att ju mer man lyssnar efter det, ju mer lägger man upp det i sitt medvetande. Och ju mer aktuellt blir det, och ju mer upplever man att det är jobbigt. Så det man ska försöka göra, även om det är svårt, det är att inte tänka på det så mycket. Och jag vet att det här är ju någonting som både läkare och hörselpersonal säger, att man inte ska försöka tänka på det så mycket. Och jag vet att det är ju förskräckligt svårt när man har råkat ut för någonting. För det är ju den här oron. Ska jag ha det så här resten av livet som ligger? Sen hur lätt man råkar ut för sånt här. Det är, vi brukar ju prata om glasöron och stenöron. Det har du kanske hört talas om. Och det är, och har man glasöron, så kan det ju vara så att ett besök räcker och så. Och så råkar man ut för något sånt här och som man får dras med. Andra har stenöron och man kan utsätta sin öron för väldigt mycket otäcka ljud. Och ändå så får man ingen bieffekt. Men och vilken kategori som man tillhör, om det är stenöron eller glasöron, det vet man ju inte förrän det liksom är för sent, kan man säga, när det väl har hänt.
Om man har det som kallas hyperakusis då? Mm. Vad har man då för dem?
Ja, det här med hyperakusis eller ljudöverkänslighet, det är ju någonting som ofta hänger ihop med tinnitus. Och tinnitus i sin tur hänger ju väldigt ofta ihop med att man har en hörselnedsättning. Och det är ju, man liksom vet ju egentligen inte riktigt vad det är som händer just vid ljudöverkänsligheten. För det som man upplever, det är ju att även vardagsljud blir väldigt, väldigt obehagliga att lyssna på. Porslinskrammel, man kan slå igen en bildörr till exempel, och man kan flyga upp och tycka att det är våldsamt obehagligt. Och det är ju den här överkänsligheten som man har då. Och sannolikt så kommer det ju från samma ställe som tinnitusljudet kommer ifrån. Och den kommer ju ifrån inrörat i snäckan, där de här små hårcellerna sitter, som då blir skadade på olika sätt.
No tällaiset sillä täällä ahkaa pruukkiilla vatsat. Herra lehe arraa, Hjälp mig läsa mig läget, herra. Herra, herra, hjälp mig läsa mig läget, herra. Hej som man att köp väg. Manna, herra eller herra. Men jag vill mamma att jag vill gärna på jag kattstig. Man herra eller herra, herra eller herra, herra eller herra. Ja, jag vill ha matcha. Ja, herra eller ja, herra eller herra, herra eller herra, herra. Ja, vad jag har gjort. Oh, ja, herra eller herra, herra eller herra. Man går till posta, köpa sin gåta. Jag går till en köpa sin gåta. God ja, chupa sin god le jag och herran, herran jag roa, moa, svara gudsja, 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 herra, herra, molja gudsja, molja, svara gudsja, det ska se herra borta, det är vårt svara gudsja, gudsja. Se gud, se hjälp mig att salma till läget med en herra, 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 herra med en herra. Köpa sin gott hjälp, eget skovat, se ej omor. Må herra, köpa sin gott hjälp, vad se jag. Bota somu goyoko, goyoko ha goyoko. Bota, bota, me yepiela mamu mana chepri. Oma, yuteko cheski muka la paya, mielkiya la paya, mielkiya la paya. Manhara lehara, lalki sababestabia. Shemele ye ye te bala ulla manacha, ulla manacha. Yele me yan yara, yara, yara le yara. Ebin bebyan, ebin yara, yara le gechan, gechan yara. Jätte vill leta salma, jättemel 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 mana, 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 mana. Prema, prema, guta gachete, mielke na paya, mielke na paya. Man hera, le hera, hera, le hera, hera, le hera. Saka mig också, hulla som stiga.
Många ljud försvinner och borde egentligen dokumenteras innan de helt dör bort. Hur många ljud minns man från sin egen barndom? Ånglok och gengasbilar, hushållsredskap som smörkärna och spinnrock. Brunnen med handpump, haspen på grinden, plinget från skrivmaskinen vid radbyte, ljudet av emaljerade järngrytor, gamla raspiga stenkakor, trampsymaskinen, vattnet som hälls upp i träbalja och klirrande mjölkflaskor, matrisskrivare och den runda ringsignalen från bakelittelefonen. Snart har du också glömt de ljud du lever tillsammans med just nu. Mobiltelefonen, telefonsvararen, telefaxen, modemet, laserskrivaren, elektriska kantklipparen, lövfönen, matberedaren, det varnande bilbältespipet i bilen. Några ljud försvinner, andra ljud byter skepnad och plötsligt är det för sent. Ljudet är borta.
Varför koncentrerar vi oss väldigt mycket på vissa ljud och andra ljud hör vi bort? Vi har ju en otrolig förmåga att köra automatisk dämpning, så här. Alltså lyssna bort saker. Är det kulturellt betingat?
Ja, det finns nog många saker som styr. Dels det här rent praktiska, vad vi behöver, liksom de här signalerna som vi tolkar för att förstå att oj, nu måste jag kliva åt sidan för jag hör att det kommer en bil bakom här, bakom mig, eller en cykel eller vad det nu är. Så att liksom uppmärksamheten riktas mot de ljuden för att vi inte ska råka illa ut, till exempel. Men sen tror jag också, och det tänkte jag på tunnelbanan på vägen hit, för då var det dels satt en person precis mitt emot mig och lyssnade på musik ganska högt i lurar, så jag hörde liksom det här diskant trumljudet liksom hela tiden. Och sen så satt det några på andra sidan, flera stycken, och pratade med varandra, men ganska lågmält. Och så stod det en person lite längre bort och pratade telefon, och hon var lite arg faktiskt när hon pratade i telefon. Och jag märkte att jag kunde inte koppla bort. Det var hela tiden dit liksom min uppmärksamhet gick till det här lite arga telefonsamtalet. Fast jag kanske vid något annat tillfälle skulle ha stört mig mer på den här diskanten liksom från hörlurarna. Eller varför folk ska ha lurar som läcker ut så mycket ljud hela tiden och inte tänker på att de tar upp andras plats. Men nu vid det här tillfället så var det faktiskt, jag märkte det, att det var just hennes känsloläge där som gjorde att det var det som jag, ja, då kunde jag inte låta bli att lyssna. Och jag tror att det är det som ofta styr hur vi lyssnar. Att det är någonting som kanske avviker lite från något normalläge.
Hur ska man hantera de här ljuden som är på väg att dö ut?
Alltså, ljuden är ju som sagt en väldigt stor del av vår vardag och det låter inte lika idag som det gjorde för 20 år sedan bara. Det finns helt andra ljud idag och det kommer fortsätta. Ljuden byts ut till andra ljud, så jag tror att det vore minst lika intressant som att man dokumenterar platser med fotografi och film och sådär. Men det finns ju inte, vad jag vet, så mycket sånt än. Inte någon liksom systematisk insamling som sker så. Och det vore ju jättekul att kunna ha det i framtiden faktiskt.
Man kanske ska starta akustikreservat. Så, alltså områden någonstans, var som helst, där man inte får bebygga eller man får inte dra flygrutter ovanför, utan alltså spara områdena så som de låter just nu för eftervärlden.
Tystnad är ju en lite grann social fråga. Men jag tror inte, det är inte bara tystnad som kan vara, som man pratar om att spara ljuden. Till exempel i Stockholm så är ju Hötorget ett sånt ställe där jag tror de flesta håller med om att det skulle vara synd om man skulle säga till grönsaksförsäljarna att ni får inte lov att ropa efter kunderna. Det måste vara tysta. Sätt upp skyltar, men ni får inte skrika. Då skulle ju hela det poängen med Hötorget försvinna. Och det tror jag faktiskt majoriteten skulle hålla med om. Tystnad, så det är ju klart en lite grann, delvis en social fråga, att den som har råd att köpa en lägenhet i Stockholm på en tyst gata på Östermalm gör det, men den som inte råd kanske måste bo vid Nynäsvägen på första våningen eller första våningen mot gården där det finns ett dagis, för man har inget val. Eller om man, ja, man har råd att åka på ta in på Centralbadet och uppleva den tystnaden, eller man har råd att köpa en Mercedes som har bra ljuddämpning och så, medan den som inte har råd får åka buss och stå ut med det rasslet. Så att det är till viss del måste man idag köpa sig tystnaden.
Det finns en massa fördomar om ljud naturligtvis. Jag stöter på dem rätt ofta som jobbar med musik. Mm. Och en fördom, jag kan tänka mig att det är en fördom. Ljud man gillar skadas man inte av lika mycket som ljud man ogillar.
Jag vet, det där var ju någonting som man hörde för ett antal år sedan, och det där kan jag säga, det stämmer inte. Därför att hörselnerven och hjärnan, så den delen där som tar emot ljud, så vet ju inte vad du tycker om för ljud, utan det är ju så att de ljuden som överstiger ett visst gränsvärde, eller att det, man utsätts för impulsljud eller ett långvarigt ljud, det ger skador på hörseln oavsett om man gillar dem eller inte.
Om jag nu kommer in med en hörselskada och mina flimmerhår har gått av, finns det någon bot för det? Kan man transplantera sådana?
Det här är forskning som pågår idag, och det här är den grundforskningen som man arbetar mycket med, bland annat på Karolinska. Man kan inte transplantera på människor på något sätt. Och det innebär att det är djurförsök fortfarande. Skulle man gå in i den mänskliga snäckan och öppna och transplantera, då skulle man förstöra hela snäckan, så det går inte. Men det här är ju någonting som vi hoppas på förstås, att man ska kunna återställa de här flimmerhåren och reparera hörseln på det sättet.
Utställningen består alltså av det är 4 stationer med datorer som man får sätta sig där, ta på sig lurar och sen får man liksom dyka in i de här olika ljudvärldarna som vi har försökt skapa här. Och då kan jag berätta om det nyaste projektet där, det är en ljudkarta för Stockholm som besökarna själva ska skapa genom att bidra med egna ljudinspelningar och berättelser om ljud som de möter.
Jag tror att alla har sin egen referens vad som är ett intressant ljud. Sen kanske det är folk i olika benägna att spela in fula och fina ljud. Man kan tänka sig att många kanske dras till jag tror inte det är lika många som är intresserade av att spela in en buss eller en lastbil som startar, för det tycker de flesta är ganska fult, men det finns med där också. Jag har själv spelat in några motorvägsljud, men det är väldigt subjektivt. Alltså om man lyssnar på dem som motorvägsljud så är de fula, men om man berättar att det här är stranden i Phuket vid det här dyra hotellet, låter så. Ah, vackert, tänker jag. Det låter precis likadant.
Det har naturligtvis att göra med hela samhällsutvecklingen så, men det har med stress att göra, det har med så otroligt många nivåer att göra. Så på något sätt så hänger det ihop med vårat tillväxtproblem. Kan man dra det så pass långt?
Man kan säga så här då att jag har jobbat som audionom i nästan 30 år. Och man ser ju väldigt tydligt hur utvecklingen går. Fler och fler får ju hörselnedsättningar. Fler och fler söker hjälp och det går neråt i åldrarna. Och vi ser idag att över hälften av alla med hörselproblem som söker hjälp är i yrkesverksam ålder. När jag började för nästan 30 år sedan, då var det de som vi då kallade för bullergubbar som sökte hörselvården. Och med bullergubbar då menar man de som har jobbat i tung industri och inte använt hörselskydd. De ser vi nästan inte idag. Därför att idag är man så medveten om det här att man ska skydda sin hörsel när man jobbar med starka ljud. De som vi ser idag, det är ju ofta yngre, man lyssnar mycket på musik. Och som sagt, det kryper neråt i åldrarna.
Ni begär inte att de som spelar in det här ska lyssna på det som om det vore musik, utan det är någonting som man får på köpet så att säga.
En del av den här ljudkartan fungerar faktiskt så, för då har vi, är det 8 Stockholmsartister eller anknyttet till Stockholm som har komponerat musik som bara är halvfärdig. Det är bara till hälften musik. Och de här kompositionerna går runt hela tiden, men kombineras då med ett urval av ljud från den här ljudkartan så att musiken blir komplett med hjälp av ljuden. Och det här projektet och egentligen de andra projekten också har just det syftet att inspirera besökarna att lyssna på stadens ljud som om det vore musik.
Eftersom jag själv jobbar med ljud, ibland så känns det som att jag får någon sorts släng av tinnitus. En ton eller ett brus eller en dusch. Och sen efter, jag blir lika rädd varje gång. Men sen efter några timmar så kan det vara borta.
Absolut. Och tror jag, så har vi alla upplevt. Att helt plötsligt så kan man till exempel höra en ljuston som ökar i styrka. Och sen så mattas den av. Eller att man får tinnitus temporärt. Och det är ju ingenting som man ska bli orolig över. För det här drabbar oss alla. Och det har att göra med att man har varit utsatt för mycket ljud till exempel, eller att man har suttit framför datorn länge till exempel och spänt muskler, och det gör att små muskler i mellanörat påverkar så att man kan få temporär tinnitus. Men som sagt, det behöver man inte bli orolig för. Det man ska passa sig för, det är att man har varit på en högljudkonsert till exempel, går ut därifrån och känner att det brusar och piper och susar i öronen. Det är ju ett litet ett varningstecken. Därför att då har man överbelastat hörselsystemet. Så då ska man ju vila öronen. Om man utsätter öronen för det gång på gång på gång, då finns det ju stor risk för att man kan få en bestående hörselnedsättning och även bestående tinnitus. Det finns en väldigt nära koppling mellan det här limbiska systemet, det här med ångest och oro, hur man mår ihop med tinnitus. Och här kan man ju också då behöva hjälp av en beteendevetare. KBT är ju någonting som har varit väldigt på tapeten, ja, i många år, och man vet att det som fungerar riktigt bra, det är ju KBT ihop med brusterapi. Att man lyssnar på ett speciellt brusljud via en liten apparat man har i örat. Men att man också attackerar från en annan synvinkel, alltså från den här mer psykologiska delen, att man har hjälp av KBT-terapeuter. Det är en jättebra lösning.
Delvis så tror jag att jag hela tiden kanske försöker hitta någon balans genom att till exempel om jag är ute på stan där det är väldigt mycket ljud, just kanske välja då en annan väg där som är lite tystare än den mest trafikerade sådär. Så att jag liksom, ja, hittar någon balans lite hela tiden kanske. Men sen har jag upplevt i perioder när jag har blivit väldigt på något sätt mätt på ljud, och det kanske egentligen har handlat om att det har varit en stressig period eller några andra saker egentligen. Sådär. Men det blir ju ytterligare då alla ljudintrycken sådär, som förstärker kanske stresskänslan eller behovet av ett lugn. Och då vet jag att jag ibland har kommit hem till lägenheten sådär, att jag verkligen har bara låtit bli och inte slagit på radion eller musik och inte ens liksom öppnat ett fönster eller balkongdörren, för det är ganska, är man i en tyst lägenhet så blir det ganska stor skillnad även om det inte är så högljudda ljud där utanför, så här. Men då vet jag att någon gång att jag vill inte ens släppa in de där ljuden genom balkongdörren.
Men hur gör du, Håkan, för att tvätta din hörsel?
Ja, eller jag...
Du gör musik.
Ja, jag gör musik. Jag blir inte särskilt ljudtrött. Men sen är det så att det är lätt att sitta här och säga när du intervjuar att bara gärna inställning till stadens buller så blir det till musik. Det är inte alltid. Jag menar, jag blir också irriterad. Jag blir också trött och tung i huvudet när jag utsätts för liksom, lågfrekvent buller under lång tid. Men då är det inte, då har jag inte alltid sinnesnärvaro att omvandla detta till musik. Jag blir stressad som alla andra. Men när jag kopplar av väldigt mycket till musik, jag somnar ofta till musik. Så att det är min fristad.
Det intressanta med elektronisk musik är att någonstans här ute så möts naturen och musik. Det är samma ljudvärld. Har du tänkt på det?
Ja, men jag har funderat mycket vad liksom, var tar musiken slut? Och jag menar, en ändå är att det blir miljöljud, men också jag menar, om man lyssnar man på vatten eller på en bäck som porlar till exempel, så det är liksom, den är otroligt klangrik liksom. Alla frekvenser finns representerade. Den är oändligt komplex. Den ändras precis hela tiden. Egentligen så den mest avancerat komponerad musik man kan tänka sig. Så att det är kanske där musiken, det är kanske det som är musikens mål, att den en dag ska bli lika perfekt som ljudet av en bäck till exempel.
På något sätt att göra musik, det är att lämna tillbaka ljuden man har lånat.
Ja, det är ju en fråga som jag funderat på länge, liksom, vad är musikens uppgift överhuvudtaget? Jag har inte svarat ännu. Jag återkommer när jag kommit fram till det.
Du har just hört ett avsnitt av programserien Ljud om ljuden i våra liv.
där vi träffade Elin Fransén, Håkan Lidbo och Elisabeth Sjöberg. Musiken som spelades var Sofie Rimheden från utställningen Oljud Stockholm. Lite blandade ljudvykort från samma utställning. Musik från Jörgen Petterssons och Håkan Lidbos samarbete Brevet. Ryoji Ikedas Vertex. Första satsen av Alexander Skriabins första symfoni blandat med svensk jojk. Kroppen från utställningen Soundscape av mig själv. Och just nu, avslutningsvis, Alvanotos Oni blandat med stadsljud. Komplett spellista finns på www.sverigesradio.se/p2 under rubriken Musikmagasinet. Där man också kan höra programmet i 30 dagar. Judo är producerat av produktionsbolaget GIG för Sveriges Radio P2. Och själv heter jag Mikael Strömberg.